Hörs jag inte? Jo, nu. Nu har den lite närmare här. Ja, vi har fått låna mixerbord ifrån 4Sound. Det var ju snällt av dem. Ja, får vi se om hur det går med våran. Vi får verkligen be över det att det ska lösa sig. Ja, jag ska inte säga ju alltid blir så långvarig, men jag skulle vilja läsa just det här som vi är inne på nu, den här tiden som vi går in i nu, ifrån Lukas, det 19 kapitlet. Det är ju strax efter att Herren har gett en liknelse här om punden. Liknelsen om punden. Han var nära Jerusalem och de tänkte sig då att Guds rike genast skulle träda fram på ett synligt sätt. Det trodde de nu då, judarna, att det skulle, för det hade de ju läst om, att Guds rike skulle komma, och då tänkte de att nu skulle detta ske. Och då gav han dem en liknelse där, och jag ska inte läsa så mycket om det, men han talade till dem om att de hade fått ett pund att förvalta och hur de förvaltade det pundet. Men jag vill läsa ifrån vers 28 där i det 19 kapitlet. Sedan Jesus hade sagt detta gick han framför dem upp till Jerusalem. Då han närmade sig Betfage och Betania vid det berg som kallas Oljeberget sände han iväg två av sina lärjungar och sa: gå till byn rakt framför er. När ni kommer in i den ska ni finna ett åsneföl som står där bundet och som ännu ingen har suttit på. Lös det och led hit det. Ett åsneföl, det stod ju talas om att konungen skulle komma på ett åsneföl, och det var så han skulle komma. Han skulle inte komma på någon sån här hög häst, utan det skulle vara ett åsneföl. Och om någon frågar er varför ni löser det, ska ni svara: Herren behöver det. De som var utsända begav sig iväg och fann att det var som han hade sagt dem, och de löste fölet. Då frågade de som ägde det: varför löser ni fölet? De svarade: Herren behöver det. Och de ledde det till Jesus och la sina mantlar på det och lät Jesus sitta upp. Och där han red fram bredde man ut sina mantlar på vägen. Då han närmade sig sluttningen av Oljeberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla de kraftgärningar som de hade sett. Välsignade han som kommer, konungen i Herrens namn, frid i himlen och ära i höjden. Några fariseer i folkmassan sa då till honom: mästare, säg åt dina lärjungar att tiga. Han svarade: jag säger er. Jag tycker det är så skönt när Jesus säger: jag säger er. Att om de tiger kommer stenarna att ropa. När Jesus kom närmare och såg staden, då hände det att han brast i gråt över den och sa: tänk om du idag hade förstått, också du, vad som ger dig verklig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. Ty det ska komma dagar över dig när dina fiender kastar upp en belägringsvall runt dig och omringar och ansätter dig från alla håll. De ska slå dig och dina barn i dig till marken och ska inte lämna kvar i dig sten på sten, därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig. Därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig. Sedan gick Jesus in på tempelplatsen. Då ska vi tänka att det här var ju i anslutning till denna händelsen. Jesus hade nyss gråtit här och sett på Jerusalem. Han hade sett det som skulle ske i framtiden. Och vi skulle kunna stå sedan, står det, men det skulle kunna stå och, att han gick till in på tempelplatsen precis strax efter det. Och där började han driva ut dem som sålde. Han sa till dem: det står skrivet, mitt hus ska vara ett bönens hus, men ni har gjort det till ett rövarnäste. Och han undervisade var dag i templet. Överste prästerna, de skriftlärda och folkets ledare sökte efter ett tillfälle att röja honom ur vägen, men de kunde inte komma på hur de skulle gå till väga, ty allt folket hängde vid hans läppar och lyssnade ivrigt. Står det i folkbibeln, läser jag från nu. Hängde vid hans läppar. Ja, de ville höra det som han talade ut. Och om vi läser om det här som hände, och vi ser i gamla förbundet vad som hade skett också, så skulle jag vilja säga att läsa lite, berätta lite här ifrån Jesaja och ifrån profeterna. Profeterna hade ju en tid, de så kallade skriftprofeterna, som verkade kring 800 till 500 år före Kristus. De så kallade skriftprofeterna, det är ju de vi läser om i ordet, och det är de vi har där. Och man kan säga att de karaktäriseras som domsprofeter, eller hur? De förkunnade dock inte bara dom, utan de förkunnade också frälsning bortom domen. De såg ju också, Herren gav dem ju uppenbarelse att kunna se in i framtiden. Men de förkunnade dom och frälsning. Och nästan allihop av de här har de här frälsningslöftena i sina framtidssyner. Men så var det något som kännetecknade den tiden också, och det var kampen mot de falska profeterna. Där nästan bland alla de här så kan vi se det, att det fanns en tid som kännetecknade falska profeter och falska herdar. Vi läser ju det om i, vi läser ju Jeremia och Hesekiel och Zakaria och jag, allihop tror jag har detta. Så det har en väldigt framträdande plats bland skriftprofetiorna. Och de här falska profeterna, de sa just det som Gullbritt läste om här tidigare. Man profeterade och talade om att allt var så bra. Allt står väl till, allt står väl till. Men allt står inte väl till, sa profeterna. Och de dömer ut nästan allihop. Det spelar ingen roll vilka de är. Om de är kungar eller furstar eller profeter eller präster. Så vågade de här profeterna stå upp och förkunna den tid som de levde i. Och en sak som de ofta då liksom gick emot, det var gudstjänsten. Livet med Gud, för Gud. Och det var liksom någonting som de verkligen gick emot starkt. Den dubbelhet som fanns där i gudstjänsten inför Gud. Och de såg så väldigt radikalt på den gudsdyrkan som fanns på den tiden, under de här århundradena. Men det de säger, det är att det inte endast Herren ni tillber. Ni tillber avgudarna. Ni tillber balerna. Och profeterna såg att gudstjänsten och livet med Gud, att det fördärvades genom en sak, och det var religionsblandning. Religionssynkretism, säger vi. Religionsblandning. Det var det som kännetecknade avgudadyrkan. Man hade både Gud till det yttre, men inte till det inre. Man dyrkade Gud till det yttre. Man hade ett sken av Guds fruktan. Man hade gudstjänster. Man genomförde allt det man skulle göra i gudstjänsterna. Men samtidigt så fanns det en religionsblandning och en avgudadyrkan. Och det de tog absolut starkast på, det var den här att det var synd emot det första budordet. Att delta i detta. Och det var: du ska inga andra gudar ha jämte mig. Det var ju något som kännetecknade dem. Vi är de som längtar efter Herrens dag. Varför längtar ni efter den? Herrens dag är mörker och inte ljus, sa Amos. De pratade mycket om Herrens dag som skulle komma. Och domsprofeterna förkunnar som ett slag i ansiktet på folket att Herrens dag först och främst kommer att drabba Israel självt. Det var det man förkunnade. Alltså domen kommer att börja med Guds hus. Har vi ju läst, det läser vi ofta. Att domen börjar med Guds hus. Men efter exilen i fångenskap, då inträder något nytt bland profeterna. Då kommer liksom ett uppsving i profeternas förkunnelse. Från domsförkunnelse till frälsningsförkunnelse. Och att det skulle komma en tid när de skulle få gå igenom en dom. Men en kvarleva skulle komma ut av detta. En sparad rest som skulle bli frälst. Och det var löftet om Messias som skulle komma. Messias som skulle komma ifrån Davids ätt. Frälsningen skulle komma därifrån. Och en av de här profeterna, det var ju Jesaja. Det sägs att Jesaja kanske då var släkt med kungen. Han var nära släkting till kungahuset i alla fall, sägs det. Och Jesaja levde och verkade under judakungarna Ussia, Jotam, Ahas och Hiskia. Profeten Jesaja, han levde i en mycket stark jäsningstid på alla områden i samhällslivet. Ussia och Jotam hade bekänt sig till den israelitiska religionen och gjort vad rätt var i Herrens ögon. Men under Ahas tid kom en tid av religiöst och moraliskt avfall. På vilket sätt då? Jo, de hedniska sederna återinfördes i stor utsträckning. Och tempeltjänsten sjönk ner till ett rent utanverk, säger Thoralf Gillbrandt. Och nu förstår ni vart jag vill komma när jag säger detta. Jag säger så här, att vi kan väl känna igen oss i det som vi läser om som var på denna tiden. Eller? Korruption och vinningslystnad karaktäriserade de styrande. Materiell rikedom var eftertraktad av jordägarna. Och fåfänga kännetecknade kvinnorna. Ja, så var det. Men även politiskt så var det en oroväckande situation. Och då drogs Israels och judar drogs ju in i detta skeendet som var. Och så kom kung Hiskia och landet blev självständigt igen. Och nu inträdde ett förhållandevis lugn tid då, bland annat med gudstjänstlivet, att det återupplivades. Men det gick inte länge förrän folket föll tillbaka i den gamla lättsinnigheten och njutningslystnaden. Det behöver inte gå lång tid efter en väckelsetid. När Guds församling har nått upprättelse och människor blir frälsta och Gud får tala, så går det en liten tid och sen händer någonting. Ja, då kommer den här ljumheten och slappheten in igen av någon konstig anledning. Så blir Guds folk ljumma. Man får det för bra, man tycker att man har allt, Gud välsignar och Gud är med, och så tappar man fokus. Se på Jesus, jag vill lyfta min blick. Ja. Och Jesaja, han tog upp kampen mot all den synd som florerade bland folket. Han var frimodig, Jesaja. Han förkunnar Herrens dom över både syd- och nordriket. Och inte bara över Herrens folk, utan också, hör nu vad Jesaja gjorde. Han förkunnade dom över nationerna omkring. Han gick utanför landets gränser och förkunnade dom över nationerna runt omkring. Ja, över alla jordens folk. Så långt gick Jesaja att han sa att det kommer en tid. Om ni inte lyssnar, om ni inte lyder, om ni inte vänder om, så kommer det en tid över alla nationer. Så han var en av de få profeterna, kanske man ska säga, som griper in direkt i de politiska händelserna. Vi pratade om det på bönen här sist. Hur långt ska vi gå som Guds folk? Hur långt ska vi sträcka oss? Hur länge ska vi tiga, sitta tysta när vi ser så mycket runt omkring oss sker som är emot Guds ord, som går emot det som sker? Hur länge ska vi tiga? Ja, nu var han ju profet, Jesaja. Men det står ju någonstans i Bibeln att du och jag också är, vi tillhör ju det släktet, att vi är präster och profeter. Och vi har fått en kallelse att tjäna Gud också. Nu menar inte jag att vi ska gå ut i några demonstrationståg. Jag tror inte på det. Men jag tror att vi som Guds folk Gud måste få bli rösten ifrån våra hjärtans innersta. Att vi lyssnar in vad Herren vill tala. Något som Jesaja verkligen varnade för, det var allianser med främmande makter. Oj, 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 vilka främmande makter. Vi som kristna, kallade kristna, ingår allians med idag. I denna religionssynkretismen som är. Jag tänker på det när vi läser Per-Arne Imsens bok. Oerhört starkt och avslöjande. Vilka allianser man ingår med främmande makter. Det var just detta som profeten Jesaja talade om. Han gick emot det. Och tänker du så här, eller ja, vi tänker, ja, men vi kan ju inte bara hålla på med de här domsförkunnelserna vi heller, utan vi måste ju tala om det som är gott också. Och det har ju Gullbritt läst om här nu, hur stor Herren är och hur stor hans makt och kraft är i oss som tror, och vad vi har fått, vilka andliga välsignelser vi har fått här. Men det var så med Jesaja att han uppträdde inte bara som domsprofet. Jesaja är en underbar bok att läsa. Han förkunnade tröst och frälsning. Han förkunnade att en kvarleva ska bli kvar och räddas. Han talade om frälsning också för alla hedna folk. En fridsförste som skulle komma, och hans herradöme ska vara evigt. Det sägs att det är ett gammaltestamentligt julevangelium som Jesaja förkunnar. Och inte minst där i kapitel 9, vi kan läsa det sen. De tydligaste och mäktigaste messiasprofetiorna finns i Jesaja bok. Hela det nytestamentliga budskapet från jungfrun som ska föda Emanuel till den lidande Herrens tjänares försoningsstöd, kapitel 53 som vi ofta läser. Och sen kommer hela vägen om nya himlar och en ny jord. Hela Bibelns budskap finns med i Jesaja bok. Och då tänkte jag att vi kan väl läsa någonting ifrån Jesaja också. Om vi börjar lite och tittar i det första kapitlet i Jesaja. Om de syner som Jesaja Amos son skådade angående Juda och Jerusalem, står det i inledningen i första kapitlet. Från vers 2 så står det då: Hör ni himlar, lyssna du jord, ty Herren talar. Barn har jag fött upp och fostrat, men det har gjort uppror mot mig. Och så säger han, Herren genom Jesaja: En oxe känner sin ägare, en åsna sin herres krubba, men Israel känner inget. Mitt folk förstår ingenting. Ja, en oxe kan känna sin ägare, en åsna sin herres krubba, men Israel, de förstår ingenting. Ja, ve dig du syndiga släkte, du skuldbelastade folk, ni ogärningsmäns avkomma, ni vanartiga barn som har övergivit Herren, föraktat Israels helige och vikit bort ifrån honom. Då blev man inte så populär när man sa det. Eller? Nej. Ja, det står mycket här. Vi ska inte läsa allt. Men han var en stark profet, Jesaja. Och då säger han så här. I vers 11 säger Herren: Vad ska jag med era många slaktoffer till, säger Herren. Jag är mätt på brännoffer av baggar och på gödkalvars fett. Till blod av tjurar, lamm och bockar har jag inte behag. När ni kommer för att träda fram inför mitt ansikte, vem begär då av er att mina förgårdar trampas ner? Bär inte längre fram meningslösa matoffer. Röken av dem är avskyvärd för mig. Jag står inte ut med nymånade sabbater och utlysta fester. Ondska tillsammans med högtidsförsamlingar. Min själ hatar era nymånade och högtider. Det är en börda för mig. Jag är trött på att bära den. När ni räcker ut era händer döljer jag mina ögon för er. Även om ni ber mycket kommer jag inte att lyssna. Era händer är fulla av blod. Vilken dom. Men då kommer det underbara. Vad Herren säger i vers 16. Tvätta er och gör er rena. Ta bort era onda gärningar från mina ögon. Sluta att göra det som är ont. Lär er att göra det som är gott. Sök det rätta. Tillrättavisa förtryckaren, försvara den faderlöses rätt, stöd änkan i hennes sak. Kom, säger Herren. Låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, ska de bli snövita. Om de än är röda som scharlakan, ska de bli vita som ull. Om ni är villiga att höra, ska ni få äta landets goda, säger han. Det var det första kapitlet där. Om vi tittar på det var ju egentligen Lukas som vi började i där. Vi ska gå tillbaka till Jesaja, men inte idag. För det är väldigt intressant att titta på det. Nu går vi tillbaka till Jerusalem, till Jesus som är där. Han gråter när han närmar sig staden och han ser den, för han vet vad som kommer att ske. Det ska slå dig, står det, vers 44 i Lukas 19. Och dina barn i dig till marken ska inte lämna kvar i dig sten på sten, därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig. Vi lever i den tiden lite som vi bara snuddade vid där i Jesaja. Samma tid egentligen, kan man säga. Det är så mycket idag som är upp och nervänt. Det är så mycket som är förvirrat. Det är så mycket. Det är så svårt att se klart och tydligt. Därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig, står det. Då ska det inte lämnas sten på sten där. Om vi läser lite i Mika vad som står där. I Mika. I det tredje kapitlet. Har du också en av de profeterna som varnade på samma sätt som Jesaja? 3:11-12. Så står det så här. Om förfallet bland Israels ledare och profeter. Stadens hövdingar dömer för mutor. Prästerna undervisar för betalning. Och profeterna spår för pengar. Ändå stöder det sig på Herren och säger, är inte Herren mitt ibland oss? Olycka ska inte drabba oss. Därför ska Sion för er skull plöjas upp till en åker, Jerusalem bli en stenhop och tempelberget en skogsbevuxen höjd. Precis det Jesus sa, här ska inte lämnas sten på sten. Det hade profeten Mika sagt flera hundra år tidigare. Och ändå så förstod man inte det, för man såg det inte. Man var blind för det. Men det står så underbart. Och det är ju den välsignelsen som det finns något bortom det här. Bortom domen så finns det något underbart. Och här i det gamla förbundet så undervisade Mika ifrån kapitel 5. Där kan man läsa Mika 5:1. Samla nu dina skaror, du skarornas stad. En belägringsvall har man rest upp mot oss. Israels domare slår man med käpp på kinden. Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland judatusenden, från dig ska det åt mig komma en som ska härska i Israel. Och det är så helt otroligt när det står, hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar, han är det som ska komma. Därför ska han överge dem fram till den tid då hon som ska föda har fött. Då ska resten av hans bröder få vända tillbaka till Israels barn. Han ska träda fram och vara en herde i Herrens kraft, i Herren sin Guds namns höghet, och det ska ha ro, ty han ska då vara stor in till jordens ändar, står det. Det här är ju helt enormt alltså, när man läser om det som står här. Och Mika var ju också en profet, kanske lite mildare än Jesaja. Men Mika såg också orsaken till det som skedde, det här djupa förfallet som bottnade i en förvrängd och falsk religiositet. Och Judas sa så här, att de menade ju att de var beskyddade för att de hade ju De hade ju Gud ibland sig, va, i gudstjänsten. De var säkra på Guds beskydd. För att de var Guds folk och de hade templet. Det var liksom deras trygghet. Därför att Gud hade sagt att han skulle bo i templet. Och de trodde att det var omöjligt att någon olycka kunde drabba Jerusalem. Om folkets synd aldrig blev så stor. För där templet var, där var Herren. Men det var en felaktig tro och en felaktig syn på det som Gud hade sagt. Och folket måste omvända sig till Gud. Alltså, det räcker inte att komma inför Gud bara till det yttre med radband och rökelse, kar och svinga massa traditioner. Och liksom, det räcker inte. Det är inte det Gud vill ha. Han vill inte ha det yttre. Han vill ha ditt hjärta. Han vill ha mitt hjärta. När vi kommer inför honom så måste vi omvända oss så att han får tag på våra hjärtan. Så samtidigt så finns det ett hopp för framtiden. Om vi tittar på Matteus också då. Matteus. Jag brukar läsa från Matteus 24. Och där säger Jesus också till lärjungarna. De kom fram till honom, det står i 24:1. När Jesus lämnade templet och var på väg ut kom hans lärjungar fram och visade honom på tempelbyggnaderna. Men han sa till dem, ni ser allt detta. Amen, säger jag, här ska inte lämnas sten på sten, allt ska brytas ner. Alltså vilken tilltro man hade till själva tempelbyggnaden. Istället för till Gud. Det var det som skulle liksom, det var det som var tryggheten och säkerheten, att de hade templet. Men Jesus sa att detta kommer att rivas ner. Det kommer inte att bli kvar någonting utav det. Och i det 23 kapitlet där också så står det i vers 37. Där Jesus som säger: Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeten och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Se, ert hus kommer att stå öde. Ty jag säger er, härefter ska ni inte se mig förrän ni säger, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Och nu är det en ny tid. Det här handlar om återkomsten. Domshandlingar, men om återkomsten. Härefter ska ni inte se mig förrän ni säger, välsignad är han som kommer i Herrens namn, står det. Och det står likadant ungefär i de övriga evangelierna. Jag ska inte gå in djupare på det. Men tänk vad det står. Så många hundra år före var förutsagt om han som skulle komma, Immanuel, Gud med oss. Han som är världens frälsare. Och jag tänker att vi lever också nu, precis i den tiden, när vi ser det här som bröts där. Det var ju Guds dom. Det var ju domshandlingar. Gud lät det ske med dem. Gud lät det gå landet som folket levde. Och när jag ser på Sverige idag och när vi ser på västvärlden så ser vi ju en så stor förändring som är på gång. Politiskt, andligt, socialt. Normer har förändrats så markant. Idag i skolorna ska barnen lära sig allt utom Jesus. Allt. Vi talar om yoga som man har i förskolor och skolor som är tillåtet idag. Hinduism som barnen ska ta in. Den här boken nu som kommer om att ja, nu är ingen man eller kvinna längre och nu ska de få lära sig det. Och en hund kan lika gärna vara en häst och så vidare. Att barnen ska få lära sig det redan när de är bara ett par år gamla. Alltså det finns inga gränser längre. Gränsen håller på att suddas ut totalt. Vad beror det på? Jo, det beror på att Guds folk sover. Det beror på det att inte vi har varit väktare på muren. Så var det på den tiden. När Guds folk gick in för Herren och omvände sig och bad och fastade och verkligen lade sig vinn om att göra sig av med alla avgudar, att göra sig av med det som hade förorenat landet, då kom Gud tillbaka i sin nåd. För Gud är full av nåd och barmhärtighet. Och Gud svarar på bön. Gud hör bön. Men det vi behöver nu är en tid när vi behöver verkligen be om bönens ande så att vi kan vända om. Att vi får kraft att be. Att vi blir brinnande i anden igen. Att vi kan vända tillbaka och på något sätt stå upp igen i det här landet. Vi vet att Bibeln talar om i den sista tiden ett stort avfall. Men om vi vill vara med i den här resten som vi läste om här. En sparad rest som Jesaja talar om, som Mika talar om, som profeterna talar om. Att det kommer att finnas en rest, en stubbe, står det om Israel som Guds folk. Om du och jag vill vara med där, då måste vi gå in i bön och fråga Herren, vad ska vi göra? Vad kan vi göra? Hur kan vi lyda dig? Hur vill du att vi ska gå? Hur ska vi se på detta? Det är lätt att vi grips av den här våndan och ångesten. Att vi blir som handlingsförlamade. Vi gör ingenting. Vi står och ser på det som sker. Jag tror inte att vi kan gå ut med plakat på stan. Jag tror inte det är Guds väg. Men jag tror att vi ska göra vår röst hörd på Guds sätt. Så som Gud har tänkt. Profeterna, som Jesaja, gick ju till och med in i politiken. Det vet jag inte om vi ska göra. Men vi har Jesus. Vi har Jesus. Och vi har, som vi brukar säga, slutet i boken. Vi vet att det kommer att gå till seger. Vi vet att det är en underbar framtid som väntar oss. Men jag tror också så här i slutet av året här att vi måste börja tänka om. Att vi kanske verkligen ska be om nu, för jag tror vi behöver be om det också, att vi får kraft att gå in i bön. Och att inför året som kommer att vi disciplinerar oss och går in i bön och vi ber Herren att vi ska kunna ta tillvara på varje tillfälle, varje stund. Jag talar till mig själv också. Det är så mycket som fångar oss idag. Vi kanske kunde minska ner lite på datorn och internet. Kanske kunde minska ner lite på tv-tittandet. Eller vad det nu är vi gör. Att vi kan ta istället verkligen och lägga oss vinn om att ta den här stunden med Herren. Och börja fråga honom. Vi är här i Linköping. Vi lever här i Sverige. Vi kanske inte ska vara några domsprofeter. Men vi har ju Jesus. Profeterna talade om att det skulle komma en frälsare till världen. Messias skulle komma. Kristus, den smorde. Vi väntar också på honom. Fast han ska komma tillbaka. Han ska komma tillbaka. Så allvarligt som vi ser tiden nu. Det tror jag inte vi har sett den i alla fall. Så länge vi har varit här och... Det har varit allvarliga tider för det läser vi om här hur det var allting. Det var moraliskt förfall. Det var avgudadyrkan. Det var verkligen mörker på den tiden också. Men nu ser vi det på ett helt nytt sätt faktiskt. Och jag tror att vi måste be. Vi måste be. Annars kommer vi inte att se en förändring. Det kommer inte att ske. Det blir inte på något annat sätt om vi inte söker Herren. Och omvänder oss. Och då ska vi få se att Herren är densamme. Att Guds ande är verksam. Vi kan inte ändra på det som ska ske. Det som ska ske, det ska ske. Och det säger ju ordet också. Jag menar, det är ju sagt så, va? Att Gud har ju själv sagt att det som ska ske, det kommer att ske. Och det är ju inget som du och jag kan ändra på. Och det vill vi ju inte göra heller. Det kommer att bli som Herren har sagt. Men om du och jag ska vara med och inte dras med i den här smutsfloden. I det här apatiska läget som David Wilkerson talade om när han var här. Det står också i Jesaja 8 kapitlet. Jesaja 8 och 10. Om att göra upp planer som inte Gud har varit delaktig i. Då står det i 8 och 10 och säger, gör upp planer, de går ändå om intet. Avtala vad ni vill, det kommer ändå inte att lyckas. Ty Gud är med oss. Han är det, han är med oss. Ja, om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Så sa Herren till mig när hans starka hand var över mig. Han varnade mig för att vandra på detta folks väg och sa, kalla inte för sammansvärjning allt som detta folk kallar för sammansvärjning. Gud, det kanske är Guds plan som vi går emot när vi börjar se på världens sätt. Frukta inte vad denna världens folk fruktar. Och bäva inte för det. Alltså var inte rädd. Känn ingen fruktan, känn ingen ångest för det. Håll Herren Sebaot helig. Låt honom vara er fruktan och den ni bävar för. Han ska vara en helgedom. Men för Israels båda hus ska han vara en stötesten och en klippa till fall. Och för Jerusalems invånare en snara och en fälla. Många bland dem ska snubbla, falla och krossas, snärjas och tas till fånga. Bind ihop vittnesbördet och försegla undervisningen bland mina lärjungar, säger han. Jag vill vänta på Herren. Och i vers 19, när de säger till er, fråga andebesvärjare och spåmän och hjälp, vad vi ser mycket av okkultismen idag runt om. In i församlingarna, de som viskar och mumlar, så svara, skall inte ett folk fråga sin Gud? Ska man fråga det döda till råds för det levande, som man gör i bland annat katolska kyrkan, läser vi nu i Per-Arne Imsens bok. Till Guds undervisning, till vittnesbördet, om de inte talar enligt detta ord, finns ingen morgonrådnad för dem. Här talas det om någonting som kommer att ske. Vedermödan, den yttersta tiden. De ska dra genom landet hårt ansatta och hungrande, och när de hungrar ska de brista ut i raseri och förbanna sin kung och sin Gud. De ska vända blicken uppåt. Och det ska se ner på jorden. Men se, där är bara, hör nu här där det blir på slutet. Men se, där är bara nöd och mörker. En natt full av ångest. De är utkastade i det tätaste mörker. Vilken hemsk tid det blir. Och då måste vi nu lysa i mörkret. Vi ska vara ljus. Och då slutar vi med att läsa kapitel 9 här. om Jesus. Det är honom vi har nu mitt ibland oss. Vi väntar på att han ska komma tillbaka. Men det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tillät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat. Men i kommande dagar ska han ge ära och trakten ut med havsvägen. Landet på andra sidan Jordan, hedna folkens Galileen. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Det folk som du inte givit stor glädje låter du bli talrikt. Det ska glädjas inför dig så som man gläds under skördetiden. Så som man fröjdar sig när man delar byte. Ty deras bördors ok, deras skuldrors gissel och deras plågare stav bryter du sönder. Liksom i Midjans tid. Ja, varje stövel buren under stridslarm och varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och förtäras av eld. Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan ska göra detta. Amen. Det är det här vi vill vara med i. Guds rike, han ska upprätta sitt rike en gång. Och fram tills dess så har vi Guds rike inom oss allesammans. Och nu ska jag sluta. Samtidigt som det är mörker så är det ett ljus som lyser så klart i mörkret. För den som vill tro och ta emot det. Och vi vill vara med i den där, eller vill du inte det? Den där sparade resten. Om vi lever i Herren, då kan vi vara trygga. Om vi inte låter oss dras med i allt det. Det är som, jag vet inte vad, det är som tusentals, miljontals med bläckfiskar som kommer med sina armar bara så här och bara vill dra oss liksom bort. Och komma in med sitt gift. Det är gift liksom. Men om vi håller oss nära Herren. Och vi är i honom och han i oss. Och vi håller oss till Guds rena, klara ord. Vare sig mer eller mindre. Jag brukar säga det ju. Vad mer behöver vi? Vi har allt i Jesus. Vi har allt i namnet Jesus. Vi har läkedom till ande, själ och kropp. Vi har fått frälsning, full frälsning. Vår skuld är betald. Och han sitter nu på faderns högra sida och har förbön för oss. Amen. Ska vi göra som så att vi ska be för de sjuka?